Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
What is the source?
One, two, three, set it!
Hej och välkomna till Driftpodden med mig, Henrik Andersson,
Christer Hägglund
och pappa Eno, Robban Strandberg.
Ni ser! Välkomna till Dramapodden, som vi kan kalla det. Är det bra?
Ja. Nyligen han kommer från Mantorp och STCC.
Fast vi hade skönt här hemma, vi också. Jag hade både tvättat bilen och städat den invändigt i spöregn utomhus. Så att jag var inte så avundsjuk att du fick vara där och titta på racing.
På tal om städa bilen så har jag stått i drygt 2 timmar. Tydligen så har jag fått någon beläggning på framrutan av min bil utav torkarbladen. Det är bara det torkarbladen går så här någon beläggning. Och när jag skulle åka hem på söndagen så var det ju så här jättefint väder i hela Sverige och kallt. Så fort jag fick ett möte och var mörkt, då var det ungefär som att någon la en vit filt över hela framrutan. Det spelar ingen roll att jag har en nya torkarblad eller någonting. Det bara funkar inte. Den är helt jävla livsfarlig. Så jag har stått i flera timmar då med allt ifrån IPA till clay bar till sån här...
IPA öl alltså?
Nej, den är ingen god.
Ja, men IPA är gott i alla fall.
Ja, ren alkohol och försökt få bort det där och vaxborttagare... Kört med claybar, kört med en sån här rakbladskrapa för glas. Nej, det är fakt. Så nu ska jag åka till någon som har kompetens och kunskap om att köra glaspolish på framrutan på bilen. För vi bytte framruta inte allt för länge sedan på bilen. Så den borde ju inte, den är inte slut så att säga så, utan det har bara blivit något skit som inte går bort.
Är det något knas med vindrutetorkaren då?
Jag vet inte, du får ringa och fråga Volvo vad de har för grejer för en Volvos originalframruta, Volvos originaltorkarblad. Jag har bara kört med spolarvätska från Volvo. Så...
Skumt.
Det känns som att det är ingen sån här Ahmed kött och fälgar som har sytt något eget som har hängt dit, utan man blir lite bitter.
Du har ju då problem som jag inte har eftersom jag är ju helt billös.
Ja, du är ju sån målpojke nu.
Ja, liksom jag sa ju det för någon vecka sedan här att jag körde på en älg och den bilen är ju inte lagad ändå. Det är väl på gång som det låter.
Men den är reparerbar. Det är inte så att det har varit några skador i övrigt med den lilla...
Nej då, den är absolut reparerbar. Så att den är på G, men fram till dess så är jag ju faktiskt moppepojke.
Vart är moppemuschen då?
Ja, precis. Jag ringde till biluthyrningsfirmorna som Trygg-Hansa och mitt försäkringsbolag rekommenderade. Och det gjorde jag förra veckan, alltså det var ju typ den 28 september eller någonting som jag ringde dit och ville hyra en bil. Och då så säger de att den 6 oktober får vi tillbaka den första. Men. På det här kontoret, men då får du ju kolla med de andra kontoren i Sundsvall. Nej, det var hela Sundsvall.
Men kolla det med typ Hertz eller någonting, eller var det inte
Europe
det?
Car, Hertz och Sixt kollar jag med. Ingen hade bilar före den 6 oktober.
Oh my god.
Det har varit ett stort industristopp på SCA i Östrand, så att jag vet inte om det har med det att göra om det påverkar kanske i alla fall, men... Så nu är det så nära att jag får tillbaka bilen, så nu struntar jag i någon hyrbil.
Men ändå liksom, man tänker, i och för sig, det har lagts ner faktiskt några uthyrningsfirmor här i stan nu under covid-perioden eftersom det reste så mycket mindre och sådär. Men att det skulle
liksom 28 när jag pratade med dem, då frågade hon när behöver du ha bilen? Ja, idag eller? Nej, imorgon kanske, sa jag. Och så kontrar hon med 6 oktober. Okej. Okay. Det trodde jag inte var sant.
Du pratar aprillo med mig.
Ungefär.
Ja, en annan var ju inte dugg avundsjuk på herrarna som var nere på Mantorp. Visst, jag hade ju skönt hemma. Men sen så fick jag ju sätta mig på moppen söndag morgon och åka och lasta.
Och jobba.
Ja. Mm. Då blev det ungefär som att nu är jag hellre på Mantorp Park faktiskt.
Ja, nej, det verkade som det var en bra helg där på Mantorp Park med STCC, V8 Thundercars, Formula Nordic, GT4 Scandinavia,
Radicals,
Porsche Cup,
Radical, Porsche kör, Cup, per Carrera Cup.
Och så körde de Porsche Sprint Challenge som jag, det var lite roligt, för jag är, det har väl inte undgått någon att jag är lite IndyCar-nörd. Och så när jag var lite så här, det kommer vara dåligt väder på Mantorp, ska jag verkligen åka? Så såg man bara, Felix Rosenqvist ska dit. Och då tänkte jag bara, om jag så ska gå till Mantorp ska jag vara där och bryta mig in i värsta fall. Men det var kul att kika på han. Men han var så upptagen under hela helgen med allt och alla. Och media var över han. Och det var kö in till karstackaren. Så jag tänkte, han får resa där. Men, och då tänkte man, åh, det är kul att se en kändis, tänkte man. Så står man där och fotar Porsche Sprint Challenge. Och sen när jag kom tillbaka på hotellrummet och redigerade mina bilder. Och så bara, fan vad coolt. Det är en kille som heter Stenmark och en som heter Blomqvist som kör där. Fan vad ballt. Och så dagen efter när man tittar startlistan så bara, ingen illa ment Felix Rosenqvist om du mot Alfonan skulle lyssna på det här. Men nu är nog i deras ögon, speciellt Stig Blomqvist. Det är svårt att bli större än störst så att säga.
Mm. Ja, men Mr. Stig med hans Audi, alltså, han är ju stor.
Jo, men nu kör han ju någon med den här Porsche Sprint Challenge, så kör de, nu ska jag låta det osagt om det är 918 de heter, de där bilarna. Jag är alldeles för... Nej, du har ju Porsche Carrera Cup. Där kör de med de här stora, håriga bilarna.
Ja, det är GT3-RS-erna. Ja, precis.
Och i den här Porsche Sprint Challenge, där kör de med någon mindre modell som jag tycker personligen såg mycket roligare ut. Och där var det väldigt blandade förare och det var mycket tätare racing där. Det var riktigt, riktigt roligt att kika på.
Men är inte det den här Porsche 718 Cayman?
Ja, men det kanske den heter. Alltså, det är ju pinsamt.
Det är samma som GT4-bilarna.
Ja, jag tror
det. GT4 har också 718.
Ja, men jag tror det är något sånt. Jag har aldrig sett den här serien, jag har aldrig hört talas om den. Jag helt missar den totalt, men nu är jag helt såld på den. Så jag kommer nog åka på...
Det är lite grann så här, när man sitter hemma och skriver om det här så blir man liksom... Ja. Man vill ju vara på plats och skriva och se också.
Ja, men alltså, även om man inte är en racingnörd, den här helgen som var den. Om vi säger så här, när vi åker på en driftingtävling, då är det driftingtävling och så är det max två klasser. Så är det lite kval och lite träningar och så är det bra.
Mm.
Alltså, det som vi... När man står där ute längs banan och fotar så kör de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olika kval, olika raceklasser innan lunch så att säga. Så man, det är ungefär så, det vi fotade i helgen, det var ungefär vad en hel STC och hela gatubil och Swedish Drift Championship-serien under en helg i stort sett. Alla de racerna under en helg har vi fotat. Så jag kom hem med drygt 6000 bilder härifrån. Jag har inte ens hunnit gått igenom alla än. Men det var sjukt kul. Och jag måste ju faktiskt säga, ingen gillar mig inte om STCC, men Porsche Carrera Cup-bilarna var brutalt roliga att säga. Och vilka varvtider de ligger. De kör fortare än STCC-bilarna som egentligen, nu är det ju en TCR, en europeisk klass. De kör ju framhjulsdrivna golfare grejer som sist jag var på en STCC var i Östersund, vad kan det vara, 2011. Då hade de här, vad ska man säga, röromschassierna med en plastkaross på. De var som en rödstyrd bil, det bytte bara plast utsida, så är det en Saab ena dagen och så är det en Volvo den andra. De gick ju betydligt mycket brutalare än det här, men det här var jäkligt roligt att kika på. Sen har vi våran inbäddade fotograf Oscar där som var och fotade åt PVR-teamet där. Eller Don Vito som man numera får äta eftersom man har köpt en husbil där, som är väl en plåtis.
En Mersa Vito.
Ja, men precis. Ja,
men alltså om man säger STCC och just den typen av racingen blir ju så tajt.
Ja, men också liksom inte alltså, bara...
Det är väldigt tajt.
Även om man frångår helt det som sker på banan, det som är runt omkring är ju en jätte... Fast vi hade ett jättetråkigt väder där nere nu, så var det. Men det är så mycket runt omkring och det är väldigt mycket förare som är väldigt lätt att surra med och man ser teamen och hur de jobbar och såna saker. Det är väldigt kul att gå runt i depån.
Mm. Jag kan tänka mig att det är ganska stor skillnad säkert ifrån då, om man säger, en driftingtävling. Generellt.
Jag tror korvgubben på STCC-arrangemanget hade fan flådigare trailer. Nej, men alltså det var Porsche till exempel. Vi gick förbi ett hus flera gånger, jag och Oskar, innan vi konstaterade att fan, det här är inte ett hus, det här är ett tält som står ner. Det var så enormt det där stora. För det där stora mitt, alltså det där gråa huset med tornet på Mantorp Park, det var litet jämfört med Porsches ena tält. Och de hade två. Och sen PVR-teamets jättetält som bestod av tre stora långtradare som de har byggt tält emellan. Det är en glasdörr in till deras förtält, alltid att säga. Det är liksom, de jobbar på en helt annan nivå än vad vi var.
Ja, det är nästan sjukt alltså.
Samtidigt var det säkert en helt annan budget också på vad hela det här kalaset kostar.
Ja, nästa år ska jag faktiskt iväg på minst en tävling.
Ja, ni måste båda två måste faktiskt ha varit nere och kika på sånt här. Även om ni bara lämnar kameran hemma och åker ner och kollar på en sån här grej, för det var riktigt, riktigt roligt. Jättetät racing.
Men vet du, ja, om vi ska gå över på drifting då.
Det vi håller på med. Det var väldigt lite drifting där nere faktiskt. Det var några som försökte. Men
det var lite, det blev misslyckat, det blev lite mer sandkörning kanske.
Ja, det var en del som var ute i lekakulorna där så att säga.
Det har ju varit Baltic Drift.
Mm.
Grande final. Dessutom med en riktigt bra skräll skulle jag säga.
Är det en skräll egentligen?
Jo, men det tycker jag nog att det är faktiskt. Det tycker jag.
Är det inte bara det att han klev in, pekade på det här skåpet, det här är blått, slog ner det på backen och sa att vi är alla skit i det, och så bara åkte han skjortan av hela världen här nere. Jag tyckte det var lite åt det hållet. Jag tycker inte
men,
det var
men det visade i och för sig. Alltså, tittar man på hela säsongen så ser man att det här var ju någonting som var på väg att hända. Bilen blev bättre, de fixade inställningarna, allting gick bättre.
Du förutsätter att alla vet vem vi pratar om?
Ja, vet de inte det så kan de trycka på paus och gå och lyssna på någon helt annan podd. För som sagt, när vi väl driver in på drifting så vet man inte vem vi pratar om nu. Så.
De borde veta det.
Han bevisade äntligen igen bevisade han vilken jävla nivå han ligger och kör på.
Och, jag säger det till er andra då. Vi pratar alltså om Jocke Andersson.
Edemora
stolthet.
Mm. Har ni stått på en driftingtävling på SM-nivå och sett ett gult streck swisha förbi, så är det han.
Mm. Jag menar alltså, han är sådär bra. Nu är det svart på vitt. Så där bra är han. Och inte fan om han inte till och med lite bättre än det där då.
Ja.
Men inte bara det. Ja. Inte bara det. Jag menar, han går in. Han dominerar kvalet också.
Ja.
Och det var ju inga små killar som var där och körde liksom.
Nej, det var ett jätterutinerat gäng. Vi har ju ett litet snack med Jocke här som vi kommer att rulla alldeles strax, men vi kan ju ändå nämna några namn som även nämns i intervjun då. De som kom närmast efter honom i resultatlistan i kvalet då var ju Mikael Norman Tultz, kört DMX flera gånger. Ivo Cirulis har ju varit ordinarie i DMX. Benediktas Chirba har ju prenumererat på pallplatser i DMX. Och Andrius Vasiliauskas har ju varit stor stjärna i många år, både i DMX och även i Drift All Stars och så vidare tidigare. Så det var, och det fanns ett gäng till också, Joa Rintanen bland annat och sådär.
Det var ett brutalt startfält där nere.
Det var det. Och vi hade ju även då två andra svenska förare, Christian Erlandsson och Pontus Karlsson, som också var där och körde. Så att det var roligt att se. Jag såg lite grann på tävlingen. Jag såg inte så mycket på kvalet faktiskt, men jag såg lite grann på tävlingen så att man fick hänga med och se hur det gick för Jocke som i elimineringen. Men vi kanske ska gå över och lyssna på intervjun med Jocke på en gång, så får vi höra vad han själv tyckte om den. Ja, ett stort grattis och välkommen tillbaka till podden, Joakim Andersson.
Tack så mycket.
Nu, de flesta lyssnare på den här podden vet ju naturligtvis varför jag gratulerar dig, men vi kanske ska påminna lite grann ändå. Du var ju både kvaletta och vann finalen i Baltic Drift här den gångna helgen. Och som sagt, ett stort grattis till det. Hur känns det efter att få avsluta säsongen på det här sättet?
Mm. Det känns väl såklart jättebra. Mm. Det är också väldigt mycket revansch sedan 2020 i DMX som wildcard där. Ja, det var bara en del tävling då. Det känns väldigt bra, för att den gången var alltså helt livrädd där på banan. Alltså det, de som man undrar hur det känns att åka dit och kör första rakan. Fy fan, det är men det är, alla säger det. Gå så stil, det är det som gäller. Så det är fan.
Ja, vi kommer tillbaka lite grann till tävlingen. Jag tänkte höra lite grann med er allihopa. Hur, hur det kommer sig att ni hamnade på den här tävlingen. Varför ville du åka dit och köra den här finalen?
Det är jag och John, min teamkollega, som har diskuterat mycket om det där att en utlandstävling hade varit roligt att gjort. Liksom. Sen var det väl, det var egentligen jag som satt det här i rullning. För att jag frågade Eline Berke om de körde någon deltävling senare, våran final eller såna grejer. Om det var på Riga, alltså den slingan bara för ja, dels kom utomlands då, men samtidigt också få träna på slingan också. Ja, som jag sa, revanschsugen. Och då, jo, det är inga problem. De är ju väldigt öppna och så där för wildcards till höger och vänster, så det är väl inget konstigt. Sen tror jag det bara, jag sa att vi skulle dit. Det var ju flera egentligen som ville åka dit också utav lite ärren för och lite grejer, men ja, det är inte bara att åka dit heller. Det så är det. Det kostar pengar och mycket rådning. Men då var det Pontus ville följa med. Och sen Erlansson, det kom väl efteråt. Så. Den var vart det så egentligen.
Mm. Ja, du hade väl en god känsla med dig i alla fall dit, för att avslutningen på SDC-säsongen blev ju fantastiskt bra, får man väl ändå säga.
Jo, det där må jag säga. Det är väl, alltså, så är det väl också. Det är väl som jag, det var så jag kände 2020 där, att jag lite framfusigt själv tyckte att jo, men vi kanske är det, men alltså, har inte rutin på sådana här banor, har inte koll på bil och ja, alltså inte koll på körningen överhuvudtaget egentligen, för att köra sådana här slingor. Det är väldigt väldigt mycket rutin som krävs, och sen att man är duktig på i sådana där sammanhang att köra. Och det var väl det som var, att då kände jag själv att jag åker inte utomlands igen på en sån där bana utan att känna mig riktigt bekväm i allting vi gör. Att motorer, lådor, allt, ingenting på strula liksom när vi åker dit. Vilket gjorde 2020 också. Vi satt inte i låda, det pissade olja och alltså, sådana här dumheter bara egentligen.
Men känslan var bättre den här gången, både när det gällde dig själv och med bilen och funktionen så att säga.
Ja, vi hade bättre koll på läget helt och hållet.
Ja, ni kommer dit, kör lite träning. Balls of Steel säger du. Hur känns det de första träningsvarven där?
Alltså första träningsvarven gick jättedåligt, för det var ju också sådär. Det var väldigt kallt. Då när vi var där och körde sist var det väldigt varmt. Man gick ju och kollade på banan. Där det var fuktigt före. Och var väldigt konservativ och passiv i sin körning själv. Också första varven bara för att känna efter. Och inte bara göra någon sån här stubbig grej. Och åka in i muren. Och så är det färdigt för resten av helgen. Utan det var väl. Vi har tid på oss. Ta det lugnt. Vi hinner liksom. Och tydligen så. Eller tydligen. Som ett exempel så har du Oliver Randalu som är en av de mest rutinerade i startfältet, som också gjort goda resultat där. Han satt ju den i däckmuren redan direkt, alltså den efter initieringen, när man vänder över första överläggningen och så rakt in på första varvet. Och det var ju det vi inte ville göra, men de gjorde det, så att då det var typ det. Det var typ så känslan var, att ta det lugnt. Vi hade 3 timmar första träningspasset på fredagen liksom, och bara diala in egentligen, så så gjorde vi det.
Ganska rutinerat startfält får man väl säga. Det var ju en hel del DMX-stjärnor med. Vi hade Benediktas Kirba bland annat. Vi hade Juha Rintanen från Finland. Vi hade, ja, det var ett gäng. Hur känner du inför det?
Det kändes jättebra. För att det var ju som en av de som var med i startfält, en bekant som jag körde ihop med, en litauisk förare som jag körde topp 32 i Örn Drifting 2019 med. Och efter det blev jag väldigt mycket kompis med han, så han har ju väldigt bra koll på de förarna som är där, för det var mycket litauer och mycket letter och estländare som är duktiga, alltså nationella mästare, 2-3, väldigt duktigt folk, fina bilar har de också. Och han sa så också, det är ett väldigt hårt startfält där. Och det har han ju rätt i, för det är ju också så, du glömde ju nämna typ Oliver Randalu, Mikael Norman Tulls har ju varit där, Ivo Cirulis har ju varit, alltså ändå gått vidare liksom ändå. Sen är det väl som man måste komma ihåg att varenda en av dem där har ju kört det minst 2-3 gånger själva. Alltså som Benediktas, det är väldigt många gånger han har kört det. Så hårt startfält med mycket rutin bakom, eller liksom bakom banan själva.
Absolut. Vi går över lite grann på kvalet. Du fick till en riktigt fin kvalsväng.
Det är så här då. Alltså Riga-banan är väldigt mycket så att det första initieringspunkten som liksom sätter egentligen resten av standarden för banan liksom. Vi hade ju åkt hela fredag med en helt annan utväxling egentligen, så vi fick ju bara en timmes träning före det sen på lördagen då. Så vi började utväxling som en chansning bara för att hitta mer respons och körbarhet. Och det är det. Det är typ som jag menar med alltså bås och stil är liksom alltså, på en kamera så ser det helt annorlunda ut, men det går lite upp för och sen blir det blint höger kurva liksom, och sen är det mur ja, på meter liksom in, eller liksom utanför kanten som den då ska ligga jäms med. Det var väl ja, tillbaka till utvecklingsgrejen ändå, så var det väl ändå liksom, vi åkte fyran in och så växlade till trean, men så började vi utveckling så vi kunde åka från trean till tvåan istället. Men det momentet blir liksom lite annorlunda mot att skicka ja, spaken framåt. Men det gjorde ju ändå att bilen var mycket mer responsiv och hittade mer bekvämlighet när man vänder ut eller vänder över guppet i sista 180.
Ja.
Lite tur kanske jag hade också att jag satt den första repan väldigt bra först för mitt eget självförtroende. För hela träningspasset där den timmen vi fick, där fick inte alls känslan med mig överhuvudtaget. Vi körde bara fyra, eller bara, vi körde tre eller fyra lead-runder och sen körde vi lite tjejsreper också. Tjejsreperna höll vi på att krascha med flera stycken också, för de snurrade om grejer och ja, det var lite halvt spännande.
Ja, 93,5 poäng i första kvalåket, det är ju riktigt fint.
Ja. Sen i andra rundan så körde vi också egentligen typ en likadan repa enligt Dastas. För Dastas var med och hjälpte mig som spotter. Han var ju där egentligen för en annan kille, men han var med och hjälpte mig också.
Okay.
Och han sa det att min andra repa såg ungefär likadan ut som min första. Det var inte riktigt sant. Jag gjorde några flacka lite i sista 180. Men då var den bortdömd bara för att livestreamen frös. För de kan inte bedöma om de inte ser första initieringen och hur man gör och hela den biten. Det är faktiskt också en jätteutmanande bana att vara ensam spotter på. Du vet inte riktigt vart du ska stå någonstans för att se hela banan om du inte har en kamera.
Just det.
Så då fick jag köra en tredje och den höll på att gå riktigt åt skogen. För då hamnade jag typ utanför asfaltskanten, laddade för hårt, hamnade ner på den gamla asfalten och sen när jag kommer ner i 180 så då kastar bilen runt. Ja, här vet inte vad jag höll på att fibbla med. Så jag höll på att köra in i muren.
Okej, så, och det var den du fick 79 för?
Jajamän.
Jaha, just det. Ja, den hade jag missat. Jag såg faktiskt en del av tävlingen, men jag såg inte så mycket av kvalet. Så att, det där hade jag missat. Att du fick köra om den. Men man läser, vi ska inte dra hela resultatlistan eller kvallistan, men om vi bara kikar på de här platserna direkt bakom dig då, så Mikkel Norman Tultz också 93,5 poäng då, men en sämre andra. Ivo Cirulis 88, Benediktas Kirba 88 och Andrius Vasiljauskas 88 poäng. Det där är ju, det är hyfsat rutinerade grabbar får man säga.
Ja, det är. Så det är det jag menar, de har ju varit där och kört flera gånger också.
Ja,
liksom.
Ja,
man får inte glömma det heller. Nej. Sen att de kanske inte hittar den här, det vet inte jag. Men alltså, de ska ju ha rutinerna. Benediktas, han har ju bra med pengar bakom sig. Liksom.
Absolut. En fråga som uppstod lite grann var hur var stegen då? Var det att topp 8 fick en frisläng in till topp 16, en by run bara? Eller? För det var väl 24 inkvalade förare?
Ja, det var så många som nollade. Det var 31 förare och sen var det tillräckligt med folk som nollade. Så det var en topp 24 då. Och det är precis som du säger. Då är det topp 8 får ju som by run. Fast man är automatiskt vidare så de kör inte oss alls.
Okay.
Och sen får de reserande från plats 9 till 24 köra om de sista 8 platserna för att komma med till topp 16.
Ja. Ja. Hur gick elimineringen då? Någonting speciellt anmärkningsvärt där?
Fick möta Juha Rintanen i topp 16, vilket är väldigt, det var ju också så här, det är ett stort namn, mycket press, och sen jag tyckte jag hade press på mig som vanligt, men inte på det sättet som jag kanske han hade, men sen hade jag försprången för att det var kvaletta kanske, så jag hade bättre känsla, men han jag körde min lead-runda och jag missade zonen innan, ja, precis på kanten innan tror jag det var zonen över gruppen. Annars var repan väldigt bra. Men han rakkörde bakom mig och sen när vi skulle köra, han skulle köra lead och jag skulle köra chase. Då gjorde han någonting som jag inte var beredd på. Typ kändes som att han kostade hela vägen ut och sen 15 meter innan bara hör man hur han flippar trottel och sen åker han iväg. Men jag var ju med på det istället då, så att ja, och jag förstår väl att man försöker väl att hitta lite så här små hål och försöka med chief i handen, för jag tog mig väl igenom honom då. Jag faktiskt trodde ju att han skulle vara jävligt snabb. För han var väldigt snabb från början.
Ja.
Men tydligen så har man kanske inte haft känslan för och inte klarat av att köra med det heller. Han har varit obekväm i sin körning för han hade inte alls den pacen som jag trodde. Sen i topp 8 mötte jag en lokal lettländsk förare. Jag kan inte uttala hans namn heller, men han har en S15 och jag vet att han var med och körde DM som wildcard.
Yeah.
Han var på mig som fan i chasen faktiskt. Jag körde mycket bättre lead-runda mot honom och sen när jag skulle köra min chase tyckte jag att jag, eller nej det var inte han. Han körde initierade liksom långt ut, men sen skickade han gas och åkte bara typ rakt in. Och jag låg väl på en liten tajtare linje ändå, men han var väl dömd säker bara för att han åkte liksom precis med sin front längs med no-go-zonen. Så han var inte ens i ytterzonen i första. Och sen wobblade han väl lite och grejer och sådär. Men jag tyckte att jag tappade honom tack vare det, eftersom att då han släppte i broms och grejer. Sen fick jag lov att hålla broms längre ut för att förlänga min utan att köra över hela jävla innekrönet på banan liksom. Det hamnade så konstigt. Han tog väl vidare därifrån och sen stod vi där och sen körde ju Vasiliaskus och Benediktas ihop och då sa de först att han kom inte ut Benediktas då. Tänkte jag, ja det var ju tråkigt. Men så kom han i alla fall.
Men bilen såg ut som 7 svåra år.
Ja fan, det såg jätteilla ut. För först var han ihop med Oliver Randalu för att Randalu snurrar ju.
Just.
Så de kolliderade i början. Och sen, ja Vasiliaskus du krokade ihop rejält, så jag tror det var lite lettländsk spänning tror jag. Men
den tyckte jag var onödig faktiskt. Där var det väldigt aggressivt på slutet som gjorde. De stötte väl ihop strax innan 180 graden och sen var det ju lite mer då inne i långsvängen liksom. Men.
Ja, och det var ju han stötte i en sväng och sen liksom så släppte han väl, så skickade han på igen och sen när de krokade ihop det, då skickade han på igen. Så jag vet inte, det känns som att han har blivit gammal typ, men jag vet inte. Ja, det kändes konstigt.
Ja. Ja, men då dök han upp i alla fall.
Jajamän. Jag körde min lead och då rakkörde han bakom mig. Precis innan krönet in i sista 180 där. Och då hade jag klickat mina stötdämpare 2 hack åt fel håll. Så när jag kom över krönet då håller jag på och snurrar faktiskt. Det blir typ som en rekyl så det skickar över min bakända. Ja, så vet jag bara, tänkte bara nej och så bara rattar jag emot liksom och så lyckas jag savea det ändå, så det såg inte allt för jävligt ut. Men man ser på live när man kollar efter och ligger väldigt på för mycket vinkel liksom i början, så fick jag lov att vänsterbromsa runt om, men då hade han redan nolla bakom mig. Så. Sen när jag skulle köra chase på honom så var jag faktiskt passiv, känner jag, för att jag släppte han för långt i början och sen skickade han bara på och så såg man in i hjulet fram, släppte eller liksom lyfte upp i backen och sen åkte han bara. För han hade jag absolut svårast att köra efter. Jag höll på att strula till det också, för jag hamnade typ i hans rök. Och sen vet jag bara att jag kände hur bilen lyfte lite grann. Och det var ju där den här kurven emot däcksmuren där, ja, mot depån då, efter första zonen. Då.
Ja.
Så där höll jag på också på att gå lite åt skogen. Men sen liksom, jag vet inte, någonting som är spännande ändå med hela ända till hit, det var väl det att vid första rundan med Juha Rintanen, det var ju liksom sådär, vi inte fått en enda chase-repa som jag tyckte att jag var tillräckligt bra överhuvudtaget för att ta mig igenom. Men någonting bara så ägga upp en liksom i skallen och så bara, det är bara att beta av och bara åka. Plockade typ 10 meter, alltså så långt bak låg jag i mina träningsrepor. Men däremot Benediktas kan jag säga så här, ja, alltså nog tror jag att jag hade tur, men samtidigt, han ska vara så rutinerad förare, de ska vara så rutinerat team, så de ska ha koll på grejerna egentligen. Sen kan man säga liksom att han inte hade en bra dag eller dålig dag. Men tydligen så någonting rubbar ju honom psykiskt ändå, för att han gör ett misstag bakom mig. Så att, det gör han.
Ja, då var du framme i finalen. Och där fick du möta en kille som heter Donatas Makpriskas. Makpriksas, tror jag.
Yes. Han är ju tydligen litauisk trea i år.
Yeah.
Så han är ju, han kom trea i litauiska mästerskapen. Han hade jag tränat ihop med någon gång. Men ja, det var ju också så. Jag tror det var nog den rundan som jag la bästa lead-rundan på, ja, hela stegen egentligen.
Ja, det skrev jag faktiskt i artikeln också, att jag tyckte att du gjorde ett väldigt bra lead-åk där i finalen, så att det kändes som att du hade ett övertag där inför chasen.
Ja. Sen i min chase så vet jag att han bromsade väldigt kraftigt i första initieringen. Jag hamnade långt ut där man ska ligga egentligen, men jag vet att han bromsade. Sen tyckte jag att han red väl ut, eller jag vet inte hur det var jag tyckte, men jag vet att jag först var hans hjul låst och sen stack han liksom, och så fick han en lucka på mig.
Mm.
Och sen bromsade han igen vid inneklippen och då kommer jag i kappan liksom. Och sen, ja, så här höll det på typ hela rundan. Men jag har sett det där från lite olika vinklar och det var inte alls någon dålig runda. Men sen när vi kom över krönet in i 180 så kom jag lite för tight. Och jag tänkte, ja, men han kommer snart att liksom åka från mig lite så då kan jag lägga mig på vänsterbromsen här. Men helt ärligt, han bara gainade mer och mer och mer vinkel mot slutet. Så till slut så fanns det liksom ingen möjlighet mer än att nästan dutta till henne i framvändan bara. Och sen var det bra med det.
Mm. Ja, nej, jag sa ju det också att jag tyckte där att vid första transitionen så kändes det nästan som att han drog ifrån lite grann. Och då hann jag bli lite orolig där. Men du täppte till det ganska snabbt som sagt. Så att det såg ju riktigt fint ut vid slutet där.
Jo.
Känslan i bilen då, var du säker på att du hade tagit det, eller hur kände du då?
Jo, men jag på ett sätt gjorde jag det. Jag tyckte att det var bra.
Mm.
Det var ingenting som jag själv kunde anmärka på att jag gjorde dåligt heller egentligen. För det är också så, det märktes att det är väl som David Kallas också sa, han sa också att alltså, om du inte har en bra lead men en bra chase så är det större chans att bli one more time hela tiden mot om du ger en bra lead så att folk ska kunna chasa det. Kan de inte då chasa det, då är det värre.
Mm.
Men det var det han, Donatas, gjorde ju inte det heller i sina ställen, för han flackar lite och missar ju zonen vid muren och lite sådana grejer liksom.
Mm.
Så det kändes bra.
Mm. Ja, då var det till att kliva upp på högsta steget igen då.
Ja.
Och som sagt då, så blev ju den här Donatas blev ju tvåa då, och Benediktas Chirba tog ju hem batten om tredje. Så att det var ju som sagt duktigt folk och väl meriterat folk. Beskriv känslan lite grann och få kliva upp och stå där längst upp.
Ja, det är enkelt att räkna. Det är väldigt skönt.
Mm.
Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Helgen är väl nästan lite för bra för att vara sann, alltså, så är det.
Mm.
Men samtidigt så är det väl så också, vi har jobbat hårt för det liksom, och vi har ju tränat mycket och vi har jobbat på rätt saker tydligen. För en sak som folk berömde mig för när vi var där, som de bara, det är ingen som visste om vem jag var, ingen har sett bilen, ingen har liksom sett att jag var där överhuvudtaget. Och så sa jag, ja, men vi var ju där 2020. Så är det med, ja, men fan, jag kommer inte ihåg det. Nej, det är inte så konstigt, för det gick ju skitdåligt när vi körde 2020 egentligen.
Mm.
Så det är klart att ingen har ju koll på det då, men det känns väl bra ändå, för det är egentligen så. Folk kanske kan tycka att det inte var rätt utmaning eller att det var fel utmanare hit och dit. Men samtidigt, om du räknar, så är det typ 10 pers av dem som var med och körde i alla fall, är ju alltså Europastandard. De har varit med och körde wildcard och tävlingar och
övrigt.
Så det är ingen snack om saken liksom. Sen att det är de som har dålig känsla eller vad som helst, det är ju inte mitt fel. Det är också så, det kan ju inte bara vara att alla kör dåligt bara för att jag vinner liksom.
Nej, så absolut att, inte. Nej men tittar man så är det ju absolut en, tycker jag som utomstående, så ser det ju absolut ut som ett bra sätt att känna på lite grann. Dels som du säger, att känna på banan lite grann, för den är ändå en speciell bana. Och så sen att få känna på lite grann av det här motståndet igen då, och få med sig en bra känsla in i vinteruppehållet och inför nästa säsong. Jag misstänker att det inte är någon större idé att fråga om vad du ska köra nästa år, men det här måste ju ändå vara skönt att bära med sig in i vinteruppehållet.
Ja, det gör det. Det var många som frågade vad jag skulle köra nästa år. Många där nere som är rutinerade inom sporten och arrangörer och alltihop, så de sa ju så, du inkvarar absolut för att köra det med. Ja, absolut, men ja, det är pengarna.
Mm.
Och vi känner väl inte, alltså det som jag sa, eller som du såg också, vi blir typ ifrånåkta på vissa ställen och såna här saker, och det är bara min egen förarrutin och sen att vi inte har tillräckligt system med stötdämpare och grejer och såna saker som jag själv känner att jag, om jag ska köra 2022, det kommer inte att hända, för att vi ska byta stöten på grejer till vinteruppehållet, då är vi ju på ruta ett igen på ett sätt, vi måste köra in och se det. Och jag är inte beredd att hålla på och lägga mig och sätta mig och köra till Georgien om det blir det eller vad som helst, och så skabla bort det och sådär, utan det är bättre att ha. Det var som jag känner nu också, jag hade ju inte åkt till Riga liksom om vi inte hade haft den pejlen och inte det resultatet i ryggen heller, att vi har gjort ett sju jäkla jobb liksom och blivit, alltså som sagt, pallplatser, två sista deltävlingar i SM och bra körning hela tiden och liksom stressa förare hela tiden att de inte vill möta oss och sådär. Så det är mycket bra.
Nu nämner du lite grann stötdämpare. Är det något mer på gång med bilen i vinter sådär, eller är du ganska nöjd med den som den har varit nu? Du säger att den har fungerat bra.
Ja, alltså den är ju, vi ska bygga en till motor nu då, bara för att då har vi två. Vi testa lite annat. Lite mer kamaxlar och lite grejer och se om vi kan få ut en. Ja, vi lyfter ur den här vi har nu och så bara bygga på en annan stomme egentligen och sen testa lite andra grejer. Kanske köra lite antilagg. Jag märker att i vissa ställen hade väl haft det, men det är ju också en sån där aspekt som man kanske skulle ta med sig, att man måste testa det här riktigt först, för det är ju, man måste anpassa körstil och lite såna här grejer har folk påstått så. Annars så ingenting egentligen. Kanske alltså, ja, mer eller mindre estetiskt. Försöka fixa upp den och putsa på de ställena som går och sådär. Men det är väl som vi sa också. Så det är ju första året egentligen som vi inte behöver lägga sån jäkla energi och tid på att bygga bilar och grejer. För det tar mycket energi när man kommer i början. Och det är bättre att försöka samla på sig, ja, pengar och resurser och alltihop. Det är som nu, sista deltagaren vi kör nu. Det är första gången på två år som vi har haft dubbelt upp av alla länkarmsdelar och stag och alltihop fram och bakvagn. Annars har vi inte haft det. På grund av brist av ekonomiska resurser. Liksom. Vi har ju kört bil istället.
Ja, du behöver inte lägga mycket tid i garaget. Då. Alltså, är det någonting du kommer att försöka och lägga tid på att utveckla teamet och de här ekonomiska bitarna, samarbetspartners och de bitarna istället? Eller hur känner du det?
Det är klart att vi ska försöka göra det. Det kommer nog inte bli några mer folk än ja, de två, John och Alex, och sen Morgan då, Göransson som spotter på nästa år. Vi kommer inte lägga någon större vikt på det överhuvudtaget egentligen, för att jag hittar en bra grund och tycker att det fungerar och de hinner där de hinner ungefär. Och det spelar ingen roll hur mycket folk man är heller, det är bara pengar som egentligen rinner iväg på någonting som kanske man skulle kunna nyttja ibland. Så det vi vill utveckla egentligen, det är väl just det som jag tycker i Riga också, så är alldeles för dålig i chase överhuvudtaget. Alltså reaktionsmässigt när det blir att gå fort, så tycker jag att alldeles för dålig att satsa. Alltså lägga sig en halv bilbredd djupare hela tiden. Och varför jag inte gör det vet jag inte, men det är för att jag är väl rädd egentligen. Alltså, eller jag är nervös att jag, åh, när jag är för nära, när jag är för nära. Liksom. Så det är väl det, vi ska åka. Försöka lägga resurser på att köra på snabbbanor istället och åka upp till Fällfors, tänkte jag i år, men det vart ingenting, utan då ska vi försöka göra nästa år. Men annars så samarbetspartner, det är väl som vanligt. Försöker väl söka allt vad det går, men vi har väl haft lite pandemier och lite grejer som har satt stopp för det mycket och ja. Jag tröttnade väl lite 2020 själv där och hålla på och jaga. Och sen har vi väl typ inte lagt så jättemycket energi på det egentligen. Sen har jag haft ut att jag har haft dem jag haft nu också. Så. Ashes Wheel, så var det en stor del i år.
Ja. Ja, det finns ju ett liv utanför den här sporten också. Du har ju en familj och du har ju ett eget företag och sådär, så att man förstår att tiden är begränsad.
Si.
Men som sagt, jättekul att du fick den här möjligheten, eller gav dig själv den här möjligheten i alla fall, och jättekul att det gick så pass bra som det gick, eller så pass bra som det gick. Det hade ju inte kunnat gå något bättre. Men
jo, jag hade kunnat haft 93,5 på min andra runda också.
Ja, just det. Ja, ja, det var ju lite synd. Men ja, ska man vara lite kritisk, så var faktiskt livestreamen inte riktigt bra.
Nej.
Det var några gånger under elimineringen också som den bara frös och sådär. Och sen så var det 50 meningar på lettiska och sen vart två engelska meningar. Och sen, så det var jättesvårt att hänga med som utomstående. Men, Det tog mig en bra stund, kan jag säga, att ta reda på att han heter Donatas Makpriskas, han som du körde mot i finalen.
Ja, det är som han är topp 8. Jag kommer fortfarande inte ihåg vad han heter.
Nej, dels är det ju svåra namn, men dels att höra vad de säger i, när de pratar ett annat språk överhuvudtaget, och veta vad är det som är ett namn av det där. Liksom. Så att, så där kan jag tycka. Men kul ändå att det var livestream, så att vi fick en liten möjlighet i alla fall att följa med.
Ja, det var väldigt roligt med all support och stöd man hade hemifrån, så det var ju jättekul. Alltså, det har varit väldigt mycket folk som har interagerat där och hållit koll på det, och folk som skickar bara ge hjärnet och såna grejer. Det är fantastiskt kul.
Ja, det är kul
att folk blir berörda på det sättet faktiskt, att de vill se att man lyckas. Det är kul.
Mm. Ja, men med det så säger vi tack för den här gången, Jocke Andersson, och jag är helt övertygad om att du kommer att återkomma i en eller annan form i podden även någon gång framöver.
Ja, det hoppas jag. Det blir bra.
Tack så mycket och lycka till nästa år.
Tack för
det. Intressant att höra.
Ja.
Det märks ju liksom på, ja, men hela hans tänk och allting är ju liksom just, alltså han ska ju vara där uppe.
Ja, absolut. Skönt för Jocke att få avsluta på det här sättet. Det sa vi redan efter de här två STC-deltävlingarna där han lyckades bra. Nu fick han ytterligare en fjäder i hatten och ta med sig. Han kände sig, som han sa, lugn inför vintern. Han ska fixa lite stötdämpare. I övrigt så behöver de inte greja så mycket med bilen. De ska bygga en motor till, pratade han om, som vi hörde, för att ha en i reserv. Inte för att det är något fel på den de har, utan för att ha en i reserv och kunna ha en och experimentera lite grann med vad det gäller kamaxlar och grejer, pratar han ju om då.
Sen, bra att ha, slipper man låna liksom.
Ja, men lite så. Och han försöker höja nivån nu då, när han har fått till bilen på ett skapligt sätt, så försöker han höja nivån på saker och ting runt omkring. Och Jocke är ju en otrolig tävlingsmänniska, och det har vi pratat om förut, och det är ju det som driver honom. Och jag vet att hans nyinledda samarbete med Morgan Göransson bygger lite grann på det här, den här otroliga driften liksom, och,
ja, men han,
och
han,
vinna.
Han, ja, men dels har han en vinnarskalle utöver det vanliga, men sen så har han liksom byggt upp allt så att det är liksom så proffsigt. Han är snart uppe, och han har snart ett proffsteam, alltså. Som att säga, bara hemma att,
och ändå har han skurit lite grann i det, som han berättade om i intervjun också, att de är inte lika många som de har varit tidigare.
Nej, men de har streamlinat det för att det ska flyta så bra som möjligt, att det ska vara liksom så. För menar, bara för att man har 60 pers med sig betyder inte det att man har ett funkande system, så att säga.
Nej, så är det.
Men bara liksom kunna ha möjligheten att ha en extra motor med sig, faller klater och sådana saker, då har man ju verkligen bevisat att man har, nu tar man det här på blodigt fullaste allvar.
Och han nämnde ju också i intervjun, han hade full uppsättning av både framvagns- och bakvagnsdetaljer med sig den här gången, för första gången. Så att han var lugn med det. Går det sönder någonting så har vi extra grejer. Det är också en viktig grej faktiskt, för att kunna koncentrera sig på att köra och veta det, att vi har grejer att fixa om
det skulle hända. Man kan hålla full mutter. Är det någonting som händer, då kan vi fixa det, om det inte blir något totalt jävla vansinneshaveri.
Alltså, den fokusen måste man hålla.
Ja, men alltså, precis.
Ja, men när man är där, då är det bara en sak du ska tänka på som förare, och det är tävlingen. Allt annat runt omkring ska du ju helt ignorera egentligen. Du ska egentligen bara köra ditt race, vara en bitch, gå in och sätta dig i trailern och vänta på att bilen ska göras i ordning. Du ska äta någon mat som någon har fixat, sen ska du gå ut och köra ditt race igen.
Ja, men precis.
Det är lite så man helst ska ha.
Inom driftingen skulle ju det anses som att man hade fått hybris, och sen skulle man väl vara utfryst för evig tid, men inom alla andra racingdiscipliner så skulle det ju vara bara, jag tror inte att Robert Dahlgren och Mikaela Olin-Kotulinski skruvar jättemycket.
Du, Robert Dahlgren hade en kille som gick bredvid han med ett paraply, det alltid var så.
Ja, precis. Och jag menar att vi kanske måste komma, paraplymannen kanske kan få ledigt, men vi måste komma däråt i driftingen också. Vi vet ju att en del förare är åt det hållet, att de har folk med sig som kan hjälpa till, och någon har det här med att sköta om teamet och det här, och inte behöva fixa och dona exakt med allting, utan det är någonting som frigör kapacitet i hjärnan för att kunna koncentrera sig på det man är där för att göra.
Ja, men det
och det är det vi måste komma till.
Ja, men precis, det är som en lagsport. Hela teamet är ju ett lag, och alla har olika uppgifter och alla har olika positioner. Det är ju ingen som har några divalater bara för att killen som faktiskt är den som kör bilen ha annat att tänka på än vilket, om vi ska ha korv till middag. Alltså jag ser det ju inte alls som något negativt. Jag ser det som oseriöst egentligen, eller att de har de har inte resurser nog så att föraren får liksom springa in och kasta sig in och byta en växellåda. Det ska inte han pyssla med.
Men föraren måste dessutom byta om helt då.
Ja, du får inte mecka någonting med
Nej. Sen i starten så ska ju inte föraren sitta så här, vänta nu, kom ihåg att köpa med mig kol.
Ja, men precis. Eller så här, är huven, sitter sprintarna i huven? Det ska man ha kallat förutsätta.
Ja.
Mm.
Och liksom, det är ju på den nivån, det är ju där man måste vara för att man ska kunna ta sig upp till liksom yttersta nivån. Och det ser man ju på dem som ligger på den nivån och kör, att det är lite så de har byggt upp sina team, de flesta av dem.
Mm.
Sen kommer det alltid finnas något undantag. Det kan ju vara någon förare som mentalt känner att pilla med bilen mellan racerna, det är liksom någonting som han varvar ner med. Det kan vara hans sätt att ladda. Det är så individuellt.
Ja, men så kan det vara. Vi kommer ju lite grann till det snacket snart här, men vi är en som är så. Men jag tänkte att det här Baltic Drift, det här var ju alltså deras, vad ska man säga, internationella mästerskap, utan de kör ju en liten serie för Estland, Lettland, Litauen där, men de tar ju in lite wildcards, och som Jocke pratade om här då, så hörde han av sig till Eline Berke, som många känner till. Hon är ju aktiv mycket där på Vikenikebanan i Riga och var välkommen ner. Och jag ser det som ett alldeles utmärkt tillfälle det här, att just gå ut, prova sig lite internationellt, känna på lite grann. Nu var det dessutom sån tur så att de inte bara fick prova på en bana som är väldigt gångbar internationellt. Den här är ju helig i DMX-kalendern som jag ser det. Utan dessutom då mot väldigt, väldigt bra motstånd också.
Oh ja.
Riktigt, riktigt kalastillfälle för alla tre av de här killarna. Nu gick det ju, de två andra då kan man väl säga, i varsin ände av erfarenhetsskalan lite grann. Där Christian Erlandsson då är ju våran mest rutinerade internationella förare nu på senare år här. Medan då Pontus Karlsson var ju där för att känna på lite grann och sådär. Ta sina första steg ut i internationellt tävlande. Välkommen till podden, Christian Erlandsson.
Tack så mycket.
Ja, jag tänkte att vi skulle snacka lite grann om det här senaste äventyret du har varit ute på i Riga nu föregående helg här. Och jag tänkte börja lite grann med, hur kommer det sig att du hamnade där och var med i finalen i Baltic Drift?
Jag vill ju utvecklas som förare och så var tävlingssugen efter finalen i STC. Så jag ville typ tävla mer i år. Och så pratade jag lite med Jocke om lite andra grejer och så sa han att han skulle över och så blev jag taggad och så blev det så att jag typ hängde på lite, att jag det var fler svenskar som skulle över.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Därför kommer jag säga att jag vill tävla mer och utvecklas.
Ja. Riga, banan, Bikiniki, är det, hur nära hjärtat har du den så att säga?
Ja, det är favoritbana egentligen i överlag. Alltså även om inkluderar Sverige liksom.
Mm.
Det är en bana som är väldigt olik alla andra banor, för speciellt med krönet och just farten och när man initierar och ja, sitter inte riktigt initieringen av första zonen som är väldigt riskabel. Sitter inte den så sitter oftast inte resten av banan. Den och zon 2, om man säger den, det har en stor betydelse hur resten av banan kommer se ut.
Mm. Ja, ja nej, men då förstår jag att du var sugen att åka dit, sugen att tävla och en favoritbana så att säga.
Ja.
Om du kikar lite grann på tävlingen då, vad tycker du om vi ser runt omkring, om arrangemanget, om tävlingen som sådan?
Jo, men som jag säger, det var ganska likt. Jag har ju kört mycket i Europa och det går väl kanske inte jämfört med Driftmasters, men det är ju väldigt typ samma standard som Sverige liksom, och STC och bra arrangerat, och det tycker jag.
Mm. Ja. Tittar man på motståndet så var det ju väldigt många namn som jag känner igen i alla fall. Det var ju ett namnkunnigt startfält kan jag tycka. Vad tycker du om det själv?
Jo, men det var väldigt många kända namn. Många som hade kört Driftmasters. Och det var väl de som, många av de som hade kört Driftmasters var alla de som levererade mycket också. Mm. Men Baltiker överlag är väl jävligt duktiga på att köra bil. De har ju sin, ja. Det var roligt att det var många olika namn, även Finland och lite sådana grejer.
Ja, just det. Joar Rintanen bland annat var ju också, ja, också med. Han har väl en meritlista som kan skrämma slag på de flesta.
Ja.
Om vi kikar lite grann mer på hur det gick för dig då. Hur gick det under träningar, kval och sådär?
Ja, i vanlig ordning. Träningarna, ja, kände mig lite ringrostig faktiskt, helt ärligt. Om man ska vara ärlig så kände mig lite ringrostig de första 2-3 reporna. Det kändes inte riktigt som att jag satt riktigt. Men sen slutet på dagen, ja, då fick jag så här bra feeling i kroppen. Och när jag inte tänker så kör jag på ett annat sätt.
Mm.
Och inte tänker på vad folk runt omkring. Och det är väl min största nackdel överlag. Att jag tänker så otroligt mycket vad andra tycker och tänker. Att, om det börjar gå minsta lilla dåliga så börjar fundera så väldigt mycket. Mm. Det är en stor nackdel för mig, för jag, ja, träning gick bra på fredagen, sen var det ju lite träning på lördagen och så, ja, bytte vi däck, för det är som det är nu i världen med slut på däck, och just de däcken du har köpt hela året fanns inte att få tag på, och fick man gå upp till lite bättre däck, och ja, det satt inte riktigt på träningen på lördagen. Höjde däcktrycket jättemycket och så kom kvalet och liksom, nej, jag fick inte till det.
Mm.
Och det är lite så. Går första kvalet dåligt så får man ännu mer stress inom kroppen och inombords. Så, ja. Då är det jobbigt att komma tillbaka.
Mm. Ja, men absolut. Det kan man förstå. Jag har ju inte tävlat som du vet själv eller så, men jag kan ändå förstå att det är att du känner en ganska stor press och sådär. Och du har ju många ögon på det. Då har ju varit våran tävlande nu under ett antal säsonger här, så att det är många som följer med det och många som vill väl att det ska gå bra, att du ska få ut det där som vi vet finns där.
Ja, det är lite stressigt när det blir så här, och man hade hoppats lite bättre. Just denna tävlingen hade jag ju hade bra känsla inne och åkte dit liksom.
Mm.
Jag gillade banan och men banan är ju väldigt, minsta lilla misstag, det syns otroligt mycket på linjer och körningen om man säger överlag. Men, så det, ja, gör det minsta misstag så blir du ju straffad.
Mm. Ja, om du summerar ihop då resan som sådan, du var ute efter att köra lite mer, tävla lite mer och utvecklas lite grann. Resultatet kom inte, hur pass nöjd känner du dig ändå med hela resan och hela helgen?
Det är alltid roligt att komma ut och så få resa lite och köra överlag, men man känner ju att man, just den där stressen att det inte sitter, den är ju fortfarande inte att man kan släppa den in nu innan säsongen är slut. Nu är väl stort sett säsongen slut för i år för mig, om man säger.
Mm.
Men jag hade hoppats på att ha en så här bra känsla inför för säsong och träning och sånt där till nästa år.
Mm.
Men ja, men nu det är väl egentligen bara bita ihop och komma igen. Jag är en som inte ger upp, om man säger. Jag vägrar och ja, vägrar egentligen ge upp. Så
mm.
Jag tror att nu har fått mer känsla på bilen i år överlag och så vidare, lite små justeringar till nästa år som jag vill ändra, som jag tror kommer göra det enklare till nästa år.
Ja.
Så små grejer som är jättelitt lätt att ändra egentligen, men bilen är ju som den är.
Mm. Ja, säsongens slut säger du, du har inga funderingar på, och det är väl inte så många event kvar kanske?
Nej. Nej, just nu så vet jag inte så många event. Jag vill ha lite träningskörning och sådär, men nu känner jag att kanske var gött att bara vara hemma och greja med det som man har i garaget och kommer att åka starkare till nästa år.
Ja. Nu när du ändå för dig på ett tal nästa år då, har du några planer inför nästa år?
Nej, vi har pratat lite i teamet vad vi ska köra och sådana grejer och tävla blir det i alla fall, och sen hur mycket det blir och vart det blir. Jag tycker jag får ändå ge liksom STC en stor eloge för detta året och ja, ett bra arrangerat och uppsving som de har fått.
Mm.
Det får jag ändå ge väldigt mycket beröm för.
Yeah.
Nej, jag vet inte riktigt vad det blir nästa år, men tävla blir det i alla fall. Mm. Det är jag helt säker på.
Ja, det låter lovande. Nu vet jag ju att du är ju en sån här person som du är ju inte sysslolös om vintrarna heller. Det är ju mycket, man ser ju att du håller på med en hel del i garage. Kan du berätta lite kort vad du håller på med för grejer som du så att säga åt andra och sådär?
Mm, ja, det är mycket bygga motorer. 2JZ är väl en stor grej jag har kärlek för. Och sen har det blivit mycket med drivaxlar och få bakvagnar och bli bra för det. Man kan köpa färdiga grejer, men det är inte alltid de färdiga grejerna som har löst alla lösningar, om man säger. Så jag har mycket Winter Quick Change Stiffen är ju väldigt populär. Har ju blivit de senaste åren och får många förfrågningar på att bygga subframes. Så där har jag många olika, 4 olika bilar och just nu är det väl 6 stycken subframes som ska byggas och sådana små grejer, så det finns att göra.
Mm. Ja, men och lite, du har väl lite egna motordelar till 2JZ också, va?
Ja, precis. Så ta fram lite mer grejer och sådär. Allt har ju tid.
Mm.
Tid. Jag har ju ett vanligt jobb också. Mm. Jag jobbar ju som lastbilschaufför.
Mm.
Så jag går upp 3 på morgonen och varje dag. Så det är, man försöker pyssla upp dagarna.
Ja. Ja, nej, men det är ju en spännande del ändå av dig att det här med, för jag ser ju hur du produktutvecklar och tar fram de här bitarna och säljer och sådär, så det är ju kul att se. Är det liksom ett sätt att finansiera sitt eget beroende, så att säga?
Ja, mycket det, och sen är det kul att ta fram grejer och grejer som kan hjälpa andra och få bättre och sånt som jag själv märker av. Det är mycket sånt som jag känner att jag vill ha själv som jag tar fram, om man säger.
Mm.
Saker som jag vet behövs förbättras på motorn eller liknande.
Mm.
Och sådana saker är sånt jag lägger mest tid på.
Mm. Ja, jätteintressant. Som jag sa innan vi började spela in här, så hoppas jag att jag får tillfälle någon gång att sätta mig ner med dig i en lång intervju när vi kan gå igenom hela din karriär och sådär. Är du på någon gång framöver?
Jo, men det skulle jag kunna lösa.
Mm.
Det hade varit kul också.
Ja.
Jag känner mig lite obekväm i sådana här situationer. Men
jo, jag vet ju det. Men det finns, vi får frågor. Det är många som vill höra dig berätta. Så att Det finns intresse där ute i alla fall. Vi säger i alla fall tack så länge och tack för den här lilla rapporten ifrån Riga, och så säger vi på återhörande.
Tack så mycket.
Ja, där fick vi höra lite grann vad Christian tyckte om helgen. Inte alls det resultatet han ville ha. Jag tycker att det är väldigt intressant att höra honom berätta om det här med hur nerv... nervositet, nervpressen påverkar honom. Det är någonting som vi har sett tidigare. Det är ju ingen nyhet på det viset, men jag tycker ändå det är bra att höra honom berätta om det själv. Och just det här om förväntningar från andra håll, det är en ganska hård miljö det här att vistas i, och att han känner att han har de här förväntningarna på sig och vet att det kommer att skrivas och det kommer att snackas och sådär, att det påverkar honom i tävlandet, vilket ju är synd naturligtvis.
För det blir liksom som en snöbollseffekt tyvärr av en sån här sak, att man känner sig stressad, ja. Och så vet man att andra människor har förväntningar på mig nu, som vi, alltså ja. Alla här hemma så att säga, han åker iväg, det är klart man har förväntning, för vi vet ju hur fruktansvärt bra han är.
Ja.
Men hade det varit någon no-name som åker ner som vi inte känner, det är bara kul att han är där, men nu vet ju vi hur duktig han är, vi har ju sett hur duktig han är att köra, och då blir det ju en snöbollseffekt när han vet att jag har bevisat att det här är min nivå, och så sitter man där på starten och har, jag tycker så jäkla synd när man, och det är bra att han liksom försökt ta tag i det och liksom jobba vidare. Det är en jättejobbig process och det är en jättelång process innan man får någon ordning på det, innan man får liksom det här tävlings lugnet så att säga. Alla kan inte vara så att vi står där, sitter i line-upen och har såna här kolugna nerver så någon jävel får gå fram och väcka det så att det är din tur. Det finns någon förare som har somnat där, men det är så tråkigt att han ska vara, att det ska vara så där, för det blir ju den här snöbollseffekten som...
Men han är ju medveten om problemet, han jobbar med en mental coach och så vidare. Ja,
det är jättebra. Jag hoppas verkligen att han får liksom ett breakthrough i det hela.
Sen som sagt lite grann det här med att finna lite terapi i att jobba i garaget och hjälpa andra och så där, det berättade han ju också lite grann. Och man har ju lite egna produkter som man marknadsför, bland annat delvis då för att finansiera sitt eget tävlande, men även för att det är roligt att ta fram produkter och utveckla dem och så
det
där.
Är skitballt. Det är nästan lika roligt som, alltså jag kan bara dra till de grejer jag var med inom min så kallade karriär och testa fram grejer. Det är ju skitroligt när man får liksom utveckla och hjälpa till och ge input så att en produkt blir ännu bättre. Det är ju ärligt talat saker man är mer stolt över än vad man har presterat annars.
Ja, det ska bli kul att se Christian nästa år och se vad han hittar på för någonting. Det var ju tydligen inte riktigt klart än. Så att
men jag hoppas han kan sitta där på starten en gång och tänka, men fuck it, jag är här för min skull, jag skiter i vad alla andra tänker, nu ska jag ha roligt. Jag hoppas han kommer dit. Han är värd att komma dit så att han bara kan göra det här för the hell of it.
Och då tror jag det lugnet, så att säga.
Ja, men sånt kommer ju resultera i mer också. Han bara skiter i vilket, nu är vi här och åker, va? Nu är det en frikörning, sen att det står Benediktas kyrpa på killen att frikörna mot, det är en helt annan sak.
Ja, men så är det. Jag pratade med Pontus Karlsson. Vi hälsar Pontus Karlsson. Välkommen.
Tackar. Allt är bra. Själva?
Ja, det är bara bra. Det är tisdag i och för sig då. Och det börjar bli kallt, men ja.
Ja, lite höstångest som man har idag.
Ja, precis. Anledningen till att jag pratar med dig nu, det är ju, du var ju över till Riga.
Ja.
Och körde, vad är hela namnet på den där? Det är Baltic Drift Championship, va?
Ja, precis.
Ja. Om vi pratar om innan, hur kändes det? Vad tyckte du och så vidare? Tankarna?
Ja, innan vi skulle åka dit så var man väl lite nervös kanske, och ja, man har ju sett mycket på TV:n hur de kör då, hastigheten in där och sådär, så var det man var lite mera grej för då.
Ja, nu ska man ju veta att Riga är ju inte den banan som det går slött på, om man säger så.
Nej, det var faktiskt när du väl satt där i bilen så, och du körde fram emot första inträningen där, så ja, det går väldigt mycket fortare än vad det ser ut att göra på TV:n också. Så, det var vi åkte väl egentligen dit bara för att problemet vi har haft med körningen i år, det har väl egentligen varit att nerverna inte har varit i schack.
Okej.
Så vi tänkte ju det att om vi åker dit och kör och så klarar av den här banan här på träning för nerverna då, kan man säga det. kallar det för kanske.
Ja, men jag menar, sån träning är ju väldigt svårt att få om du inte tävlar.
Precis. Då tänkte vi så här att det var ju några som tyckte det att men om du har problem med nerverna hemma på banorna hemma så kanske inte det där är den bästa banan att börja på. Liksom. Men vi tänkte liksom det att okej, om vi går in och slår in stort istället direkt och så kanske det känns mycket bättre.
Ja, ja. Jag menar alltså, egentligen så är det ju bara ja, jo, det är ju en skillnad om man säger så, men det är nog inte så jättestor skillnad från SM, tror jag inte.
Nej, nej, det är det ju inte.
Banan i för sig då? Ja, den är bra.
Ja, det är ju banan där som är väldigt stor skillnad på. Men ja, vi körde ju fredagen där på träningen och det ingenting fungerade som det skulle. Bilen gick ju, men vi fick inte till en träningsrunda helt enkelt.
Men, vad var det som hände då?
Bilens treans växel på bilen är alldeles för kort.
Ah, okay.
Och fyrans växel är alldeles för långt att starta på.
Ja, okej. Okay. Så det blev ett glapp eftersom det passar inte banan helt enkelt.
Precis. Det gick för sakta för fyran och för fort för trean. Det finns ju i stort sett inget utrymme att växla på där nere. Så man kan inte starta på trean och så peta i fyran där nere. Utan du måste ha den hastigheten in som gäller.
Ja, banan som sådan, var den lagd? Om man tänker tillbaka till Driftmasters, var det samma slinga eller var det?
Samma slinga.
Mm. Mm.
Nej, så vi körde hela fredagen där och vi fick inte till någonting överhuvudtaget. Vi provade lite däcktryck och provade lite olika saker för att få igång den. Men det var ett stort problem. Så fredag kvällen kändes det ganska hopplöst.
Mm.
Men sen så kom det faktiskt lite folk, bland annat han, teamchefen för han Kirba.
Mm.
Han hade sett lite grann på träningen, han sa, förstod ju att jag hade problem eftersom att jag har ju en fyrcylindrig motor med jättemycket turbolag och initieringen på den här banan, så då behöver du ha en motor som svarar egentligen direkt för att få komma ut i zonen.
Ja, egentligen en V8 med kompressor om man säger så då?
Ja, det är väl kanske inte riktigt på, men det är skillnad på en fyrcylindrig turbomotor och en V8 och en rak sektare. Den kan ju faktiskt mata på lite tidigare laddtryck på.
Ja.
Mm. Så det är ju det som var problemet, var ju det att bilen var ju för trög igång i isoleringen för att det skulle få en bra linje ut helt enkelt. Så det vi gjorde egentligen på lördagen där, första träningen, var egentligen att jag ställde mig i tjej mot en finländare och tänkte använda honom som referenspunkt.
Mm.
Och då trillade ju poletten ner då. Då var det ju liksom inte full gas från startlinjen utan att köra fint iväg, gasa på mer mot svängen istället. Och det resulterade ju till att vi fick upp lite mer laddtryck på motorn också i tillägg. Då kunde vi initiera direkt istället.
Ja, okej. Okay, ja.
Så jag fick till en träningsrunda som jag faktiskt startade banan på. Sen var det dags för kvalificeringen och där fick jag ju faktiskt till starten, initieringen och touch and go 1 då.
Mm.
Men när du kom ut därifrån så tappade jag servoremmen på bilen.
Så det var inte din hemma helt enkelt, om man säger så.
Nej, sen så fixade vi den där servoremmen då. Och samtidigt som jag tappade servoremmen så kände jag att jag hade vibration i bilen som jag inte hade haft förut. Så det var något kusligt konstigt där.
Mm.
Så i runda 2 i kvalet så fick jag ju till en start som var lite för långt in, lite för långt bort ifrån zonen, så jag laddade lite hårt mot touch and go. Och då var det att man nöt banan in lite för mycket för att komma vidare till sista zon i stort sett.
Ja, precis.
Och ja. När jag skulle bromsa, jag skulle vänsterbromsa bilen lite grann för att få komma ut lite mer mot zonen, då fanns ingen bromsare.
Åh nej.
Nej, så...
Lite lätt panikartat om han ror, om man säger så.
Ja, det går ganska fort där. Så det, ja, vi fick pumpa bromsen 3-4 gånger innan det började backa ner bilen. Så då fick vi stänga av det helt enkelt. Och så blev det väl nolla på bägge runderna.
Ja, det är så surt när man väl har liksom packat ihop allting, tagit sig iväg. För Riga är liksom inte i Sverige, så det är liksom åka dit. Nej. Och allting.
Men jag tycker inte att det, jag tycker inte att det är något surt i huvud taget. Jag är faktiskt jättenöjd med våran insats. Jag tycker verkligen att nerverna, de har hamnat på rätt ställe nu.
Ja. Ja, men du tycker att du fick ändå bra ifrån det med det, så att säga.
Precis.
Om det är bra, för då fick du ju ditt mål.
Ja.
Om man säger
så. Jag tror egentligen ett mål, och det var ju att köra igenom banan en gång.
Ja, men det är jättebra. Och jag menar, vad folk sen ibland kanske inte kan förstå, liksom, det är inte bara att sätta sig i bilen och köra liksom.
Nej, absolut inte.
Men det är väldigt mycket grejer som ska liksom klaffa, det ska hända rätt, allt ska hålla och alla de här grejerna. Men vad tyckte du om själva arrangemanget då?
Jag tycker det var ett väldigt bra arrangemang faktiskt. Mm. Det var mycket folk, det var mycket träning.
Mm.
Väldigt mycket träningstid. Så det gillar jag.
Ja, det behövs ju.
Men ja, absolut. Annars tycker jag allting sköt på ganska bra. Så att, ja, det är bra själva. Det var det.
Mm. Förarna. Nu hann du inte med i och för sig då kanske och nöta allt för mycket så nära, men upplevde du några stora skillnader på SM-serien till exempel då? Och förarna här?
Det är väldigt svårt att säga faktiskt. Man såg ju skillnad på de folkarna som är van att köra på just den här banan och de som inte kör på den här banan.
Ja.
Men jag skulle nog säga att nivån är ju faktiskt i stort sett detsamma.
Ja, det är det. Ja.
Ja.
För sen det blir säkert skillnad om man säger jag kommer man till en driftmaster och de förarna. Och då blir det en annan nivå.
Då blir det en annan nivå.
Ja.
Det är ju som Jocke, han körde ju brutalt bra.
Ja, det gick ju väldigt bra för honom, faktiskt.
Ja. Man fick liksom gåshud när han kom och körde förbi. Det var riktigt snyggt gjort faktiskt.
Mm. Ja, men det är kul också för han, alltså i början på säsongen så hade han väldiga problem innan han fick liksom till allting då. Så det är bra. Nu tänkte vi bara lite kort, vi ska ta med det här in i programmet då. Men jag tänkte så här, framåt nästa år. Hur går tankarna då?
Nej, vi ska ju iväg och köra en sista tävling här nu i Norge.
Mm.
8-10. Norgeskuppen.
Ja.
Vi ska vi och köra nu. Sen vi går ju tankarna på SM nästa år.
Mm.
Vi ska nog göra lite ändringar på bilen. Motorval eller växellåda eller ja. Så det blir lite mer lättkört.
Ja, förlänga trean eller korta ner fyra kanske. Eller ja.
Ja. Eller sånt där. Ungefär. Ja, nej, vi får se hur det blir. Det är inte bestämt. Nej, men det är en ny motor i alla fall på ingång, men om den åker i nu eller inte, det vet jag inte. Den som vi har fungerar ju. Inte haft ett enda problem med bilen hela säsongen i stort sett.
Nej, och man vill ju gärna liksom inte gå in och börja rota i ett vinnande koncept, man säger så. Eller ett koncept som funkar.
Ja, precis. Det är det som är. Så tanken går lite grann på, ska man kanske träna på att vara förare innan man börjar att bygga en bil?
Det är svårt det där. För samtidigt så... Jag kör inte själv, så jag vet inte. Men det måste ju vara svårt. Har du inte bilen så måste det ju vara svårt att kunna träna upp det också.
Ja, precis. Det är ju det som är.
Så det är både ge och ta kanske. Sen så kan det ju vara en fördel att kunna köra med en motorsvagare bil.
Ja,
och få grunden där då, kanske.
Ja, där är det.
Ja. Men hörru du, jag var ombedd att hålla kort. Det var därför. Men vet du, stort tack så länge. Och lycka till nu i vinter och nästa år. Så kommer vi säkert höras framåt.
Det är vi nog.
Ja. Ha det bra så länge.
Ja, detsamma.
Tack, tack.
Hej.
Hej. Pontus Karlsson kan man ju säga är lite grann på andra änden av spektrumet om vi jämför med Erlandsson då. Han är tämligen ny. Inget fel med det, absolut inte. Och det var ganska kul att höra när han säger att han åkte inte dit för att han ville ha resultat. Han åkte dit för att han ville testa sina nerver.
Mm.
Och träna det. Och det tycker jag är väldigt bra inställning.
Absolut. Och som sagt, på en bana som är väldigt utmanande. Det ska vi bara ha väldigt klart för oss. Vi hör dem ju prata om det. Både Jocke och Christian pratar ju också om det. Att det här är en bana som är...
Men det är ju läskigt. Den är tuff. Men det är till och med en bana som din har tyckt är svår att köra.
Ja. Bansträckningen var ju exakt som Driftmasters. Om man säger så också då.
Mm.
Ja, men det var intressant. Och det var också intressant att lyssna lite grann på Pontus synsätt. Mm. När en annan då liksom tänker att man åker iväg på en bana, då vill man ju se resultat. Men nej, här var det inte det. Och de hade problem, men han tyckte ändå att helgen var lyckad.
Mm.
Och det är liksom...
Men, oavsett intressant. Om man inte ens lyckas få bilen och trailern, har anmält det till det där, då kommer ner dit och får se hela den där tävlingen springa på alla de där kändisarna i stort, alla de där människorna som är där nere.
Mm.
Så menar, det kan ju bara bli lyckat.
Jag kan ju bara gå till mig själv. Om jag skulle sitta då, som vi tar nu till exempel, i tävlingens avgörande. Först och främst är du glad som korvspa att du har kommit så långt. Och sen så sneglar du över och så ser du seriebilen bredvid. Som liksom blåst av toppen på Driftmasters några månader tidigare liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte. Ja, jag har inte nervösa slag i mig normalt sett, men då ska jag nog få det.
Ja, precis. Ja. Men om man inte känner pirr och spänning, men man ska ha lite, du ska ha lite darr när du står där,
ja,
du lägger ner, för då är du håller på med fel
för grej. Då får du fokusen också.
Ja, du ska inte vara likgiltig, du måste ju ha lite adrenalin.
Mm.
Annars är det ju
man ska bara, inte vara som när jag kommer till jobbet. Min hjärna vaknar liksom inte på hela dagen egentligen.
Nej, man behöver inte slå på den.
Det är liksom om det kommer någonting extra då, ja, okej.
Det ska inte vara måndag morgon kvart i sju, eller? Det är inte så man ska känna när man sitter där.
Nej, precis. Nej, men som sagt, hade vi något mer?
Nej, egentligen inte. Jag tycker som sagt sammanfattningsvis att det är kul att de här killarna tar chansen och åker dit och bygger på sin erfarenhet. Så att det är toppen. Och sen att det gick jättebra för Jocke var extra roligt faktiskt. Ja. Det ska bli spännande att se de här tre, alla tre nästa år faktiskt.
Vart skulle vi stoppa Baltic Drift om vi säger RM, SM, gatubil, DMEC? Alltså det måste ju vara någonstans mellan gatubil, SM... DMEC-ish.
Ja, jag tycker den ligger mellan gatubil och DMEC, tycker jag, fast lite närmare gatubil. Det var ett gäng okända namn ändå där, men som jag i och för sig inte behöver vara dåliga för det. Men nej, det var inte långt under DMEC.
Snäppet över SM i alla fall. Det är det.
Ja.
Men jag hoppas att det blir några fler svenska förare som kör lite oftare i sådana där serier. Och de hade ju en livesändning också, men den var väl lite... Jag gjorde ett tappert försök på vägen hem när jag går upp.
Om ja, ja. Pratar de på lettländska eller vad var det?
Ja, nej, jag försökte titta.
De körde 50 meningar på lettländska och lettiska och sen var det någon engelsk mening ibland och sådär. Det var jättesvårt.
Ja, det var lite...
Det kanske var så att den engelska meningen, det var de där 50 lettiska meningarna.
Ja, det var lite svårt att följa faktiskt. Kul körning, svår kommentering. Men man tycker det är lite tråkigt när man vet att det... De har en internationell publik, för det blir ju det när man har många förare från olika länder, att man inte liksom försöker få tag i någon online speaker som kan köra allt på engelska.
Ja, kul att se.
Oh ja, vad har vi mer då?
Ja, jag tänkte vi skulle köra lite FIA Motorsport Games.
Ja!
Vi försöker ju hålla lite koll i protokoll som läggs ut på SPF och sånt där, och där såg ju du, Robban, någonting intressant den här gången.
Ja, det blir inget FIA Motorsport Games 2021 på grund av någon som åt en fladdermus och hela det köret som vi alla kan. Så de har ju skjutit upp det till nästa år. Men då hade ju SBF avsatt, var det 800 000 kronor tror jag, för den här satsningen. Nu kommer de att satsa de pengarna på att stärka kvinnor inom motorsport Sverige istället. Vilket jag tycker är faktiskt ett jävligt bra ställe att lägga de pengarna på när man väl avsett, pengarna finns, de ligger i den här burken och nu finns inte det som den där burken skulle gå till, utan nu lägger vi dem här borta i ett stort hål där de också behövs.
Mm.
Och det var jäkligt
riktigt bra faktiskt.
Ja, sen har jag varit lite off. Jag hade ärligt talat så hade jag helt missat att de hade ställt in det här. Det är jättepinigt, fastän vi till och med skriver artiklar om det, men som jag skrev, en kan fan hålla rätt på alla artiklar när blaskan skriver hela tiden.
Nej, precis. Det jag tyckte var intressant var ju faktiskt att man då genom det här protokollet fick reda på vad budgeten ändå är för landslaget under en sån här grej som FIA Motorsport Games då, för det var ju ett antal grenar ändå, så att 800 000 kronor kostar i alla fall. Det är ju ett bra ställe att visa upp sig på som förare och även då som sportgren när det gäller driftingen, som ju fortfarande ändå lider lite grann av att vara okänd i många hem. Det är ingen household name eller hushållssport eller vad ska man kalla det för. Alla vet inte riktigt vad det är och framförallt inte vad det går ut på. Så att få synas i sådana här sammanhang är viktigt.
Nej, vi fick mest bara själv på tal om vi gör lite raskt tillbaka upp på Mantorp Park där, till och med Rosenqvist och alla. Det är så skönt att vi har drifting som kör på Mantorp Park, så de här racingnissarna har något att skylla på när de kör som kratte. Så alla hade bara, det är så mycket gummi i de där kurvorna. Så var det någon som hade tyckt bara, och den där kurvan är värst, och så visade sig att det är ingen kurva som drifting någonsin har varit i överhuvudtaget. Så jag vet inte hur han skulle förklara bort den grejen, men ja, man såg det var regn och så ligger det väldigt, väldigt mycket gummi typ nere i Paris och sådana grejer. Det var spårvalet var lite bökigt.
Fast nu lägger ju faktiskt även racingåkarna en del gummi i banan, även fast det inte syns lika tydligt.
Oja.
Så det. Ja, kul liten notis det där om budgeten till.
Ja, i alla fall, så. Men också att de tog beslutet att liksom göra något vettigt med pengarna när de ändå hade allokerat undan dem, så att säga.
Precis.
Och det här visar också att SPF gärna vill inkludera och liksom få med mer kvinnor in i motorsporten.
Det här är som sagt motorsport, det såg vi ju i helgen. Det är hur mycket tjejer som helst de var nere och körde där i alla grenar.
Och de är ju lika duktiga. Alltså, ja, det finns ju ingenting som är... Vissa sporter, då finns det skillnader. Styrkor och vighet och allt möjligt konstigt. Men motorsporten är ju det att med dagens teknologi, du kan sätta vem som helst bakom ratten. Och de har lika förutsättningar.
Ja, i vissa grenar, tar till exempel drag racing, så är det ju faktiskt en fördel, för kvinnor har faktiskt snabbare reaktionsförmåga generellt än vad män har.
Ja.
Mm.
En annan liksom så här, lampan tänds. Tryck!
Ja, precis. Ja, jag skulle inte vilja prova. Men vi provade inte. Nej. Du när vi var ner på Elmia senast, så hade du med en sån här grej, man fick utmana en drag racing tjej och släppa den här knappen vid ett träd. Eller missade
de? Nej,
de hade ju typ en sån här träd där, och så sitter någon, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men då har de en kontroller du ska hålla in, sån här, som Al-Qaida-grabbarna har, sån här handtag med en knapp i. När du släpper den så är det kaboom. Men där skulle du ju hålla in den här knappen, och när det var grönt då skulle du släppa den. Och det, man var ju inte i sin närheten. Hon har ju kunnat ha gjort en kopp kaffe för fan innan hon har fått tömmen av den där knappen.
Fast det där sitter ju faktiskt inte jättemycket i träning, utan det där sitter ju lite grann i ålder och hur vi utvecklas. För att vi ser ju att de här herrarna, dragracing, vi brukar ju göra lite spektakel av dragracingen ibland, att det är pensionärsport och att medelåldern ökar med ett år för varje år som går. Lite sådär. Men det finns ju en hel del män i vår ålder, om man säger så, som tävlar. Och reaktionstiderna är ju betydligt, betydligt längre på dem. Och det ser vi ju speciellt då i såna här klasser som Supercomp till exempel. Som är ett ganska naturligt steg för den som har kört Junior Drag, Junior Dragster och ta bil upp, steget upp i bil så att säga.
Oh, ja.
Så kommer de här ungdomarna som är en 17 år och sätter sin Supercomp-bil och tävlar mot en gubbe som är 48 då, som jag till exempel. Så det skiljer i reaktionstid. Så är det.
Vad bra. Nu har jag en orsak. Jag står där och missar någon schysst panorering sen ska jag säga. Men jag är gammal och har dålig reaktionsmåga. Tack just ja.
Det. Alltså det ska jag köra med. Ja. Jag missar bilderna för att jag är inte snabb nog.
Nej men precis.
Ja, nej, det är intressant. Lite så här, som jag sa inledningsvis då, gossip podden.
Mm-hmm.
Så nu är vi inne på lite killgissningar.
Nu är det killgissningar igen.
Ja. Men vad har jag här? Skogsby, David Skogsby, känner väl de flesta till, i alla fall av namn. Han är en duktig förare.
Svensk mästare.
Ja, gammal gamet. Han kan köra, det har han ju visat flera gånger. Han var iväg på ett event och körde med sin numera röda bil.
Mm.
Och lägger ut ett inlägg på Facebook. Där han säger att det gick jättebra. Bilen gick jättebra. Och att han nu har en lista att beta av innan han är konkurrenskraftig nästa år.
Mm.
Jag då i min lilla värld tar ju det som att håller han på att fundera på att tävla nästa år?
Det kan vi nog hålla för sannolikt. Nu när vi ändå öppnar gossip-skålen här så kan vi väl... Det var ju snack om att han skulle köra Gatubil Drift Series redan 2020. Nu blev inte det någonting. Nu har han verkare som plockat fram det här gamla samarbetet med BRL Electronics igen. Står ju på bilen nu igen som han hade då sen, när han var...
Jag tänkte säga, igen har det inte alltid stått, men jag kom på det att det var lite tag när inte hade det. Då.
Nej, precis. Och den satsningen och BRL är nog inte intresserad av att han far och göns omkring på några frikörningar, utan det där
är... Ja, då var det tävlande.
Jag tror inte han och hans vad ska man säga, inställning egentligen vill jönsa runt. Och med allt jobb han har lagt ner på den här bilen så känns det ju inte som någon frikörningsbil. Han håller ju fortfarande samma, jag menar, han bygger jävligt, eller min mening så bygger han helvetiskt snygga driftbilar. Det är också en sån här som, är du säker på att du verkligen ska fara dra den här vackra saken efter en betongmur? Nej, så, får jag bestämma vill jag se han i SM faktiskt. Gatubilar, jag vill att han går in och chefar lite i SM. Och nu har ju med sig en, vad ska man säga, en kompis från förr om man så säger som ska vara där och köra i SM också. Men Jim ska väl vara där och brottas.
Ja,
det är liksom nu, ja, nu två av tre av de här gammuvarna jag ville tillbaka SM med där.
Och det är bra. Jag menar, skriver man då så här, ingen tvekan om att det finns fart i bilen. Däcken är som kattklor i soffan. Då har man fäste i bilen.
Det är en bra grepp där då.
Ja, kul att se om David får ihop den där satsningen. Det finns ju inga tvivel om att kvaliteterna i körningen finns där. Nej. SM-titel som sagt, han har en påsksladden seger och lite diverse. Så att det ju finns helt klart.
Han var väl med ganska högt upp i Drift GP som det hette då, Drift Allstars. När det var på, alltså i Eskilstuna.
Oj, om inte minns helt fel. Titta inte på mig, det där var långt före min tid tänkte jag säga.
Ja, nej, 2017 tror jag inte han var med då när jag var där. Då var det Rickard Ivars som var väl den var svensk Ivars, som tog bästa
2015 var det. Då var han med mycket hårt.
Men apropå Rickard Ivars då. Alltså,
på tal om killgissa.
Hybrisen vet ju inga gränser. Jag ska säga det. Ni vet vart ni hörde det först. Ivars har köpt Olle Olssons Audi RS5. Så är det.
Ja, vi fick rätt.
Ja, det fick vi. Och inte nog med det. Jag var tvungen att rycka tag i Rickard och får bekräftat. Vi hade ju sett lite grann nu då efter den här grillkvällen, SVKs grillkväll på Gröndal, att han provkörde den och det var ju till och med en fotograf som la ut någon bild och skrev att det var Rickards nya bil det där. Men vi hade ju inte fått det riktigt bekräftat, så att jag kontaktade Rickard. Han svarade på en gång att det stämde alldeles bra det där faktiskt. Och då frågade jag, vad ska du göra med den? Och då så säger han att han nej, det är inte riktigt klart än, men vi var lite inne på rätt spår där också faktiskt. Men det lutar åt att tävla i alla fall, för att han saknar tävlingsmomentet. Och den är faktiskt då, till skillnad från vad vi hade lite feeling för, så är den faktiskt byggd för vagnsbok. Så att det är möjligt att köra STC till exempel. Mm. Men det är ingenting bestämt vad han ska göra för någonting. Men som sagt, han saknar tävlingsmomentet.
Han har alla korten uppe alltså.
Så att det lutar åt att det blir tävling. Så att riktigt kul, riktigt bra att den där bilen får komma till någon ordentlig användning, för det är ju ett fantastiskt bygge. Jag menar, som vi har pratat om tidigare, Dennis Wikberg och grabbarna där uppe i Umeå som byggde den.
Jag tror ju att kombinationen Ivars och den där bilen kommer ju faktiskt att bli makalös.
Ja.
Jag är helt övertygad. Nu, han är ju min tredje så här avbockningsruta över saker jag vill se i SM, för sen kan jag pyssla med något annat sen, för jag vill ha tillbaka de här tre uvarna i SM, för jag alltid vill ha sett, det var de här som fick mig att börja intressera mig för den här sporten, och jag har alltid önskat eller undrat, hur står de här killarna sig mot det gäng vi har idag? Hur skulle det funka att göra en comeback för de här, jag vet inte, det är elakt att säga ordet gamlingar för mig, det är bara små pojkar hela hög, nej men det vore så jävla roligt att se, och speciellt nu när de har bilar alla tre mer eller mindre då, som är liksom också uppdaterats och är på den nivån då. Bortsett från Olofssons stackars sak, men den är K-märkt, den ska in i någon sån Hall of Fame, den där bilen. Det är bara så. Nej, det vore förbannat roligt om man kunde köra SM här.
Ja, absolut.
Och jag är jätteglad att vi hade fel angående bilen och vagnsboken, för det är liksom bara baserat på det man har hört från besiktningsmän på vissa frikörningar och såna här saker, om att den saknade det och det och så vidare.
Men det kan ju vara åtgärdat.
Vad
vet man? Men hur som helst, vi ska suga på den här karamellen länge, att vi klippte det där ganska tidigt.
Jag såg när han hade bytt sin profilbild i vars på sin Facebook, för att få gå in och skriva så här hashtag killgissat där. nej, men det är skitkul. Jag tycker det ska bli jävligt roligt att se han i den där bilen. De förtjänar varandra på något sätt. Hans ganska kaxiga attityd som jag älskar, och den där bilen som har lika kaxig attityd. Alltså det är match made in heaven. Jag tror det där blir skitbra.
Vi känner att, vi hoppas att Rickard tar klivet och börjar tävla igen. Jag har ju sagt, det har jag inte gjort någon hemlighet av, att jag blev ju rejält besviken över det här G-Spec Drift Stars.
Ja.
Det lanserades jättehårt och jag trodde nästan att de skulle ta steget ut i Europa och tävla då, Alexander Granlund och Rickard Ivars.
Men de hade ju gjort
och så blev det lite frikörningar på gatebil. Ja, men lite landslag åt det hållet nästan.
Fast samtidigt kanske betongmuren på Elmia satte lite mentalt stopp för...
Det kan det ha gjort, det vet jag inte. Men det blev inte alls det jag hade förväntat mig och haft förhoppningar om i alla fall. Så vi kanske får se om Rickard får visa oss nu då.
Oh ja.
Istället. Så att, ja. Kul!
Ja, verkligen.
Både för oss och för Rickard.
Ja, för oss. Nej, men det ska bli skitkul att se han gör comeback. Jag hoppas verkligen att han får möjligheten att liksom få ihop en, framförallt då, tiden. Och budget för att kunna göra en satsning.
Precis. Och det var väl ungefär allt vad vi hade att prata om idag.
Ja, jag tror det.
Apropå tiden då, som du säger, så vi har ju en intervjuperson som vi försöker att få ihop en intervju med, men det är ju det här med tiden. Så att vi får se om det kanske blir ett intervjuavsnitt nästa vecka eller hur det går. Jättespännande person att få prata med här, i alla fall, så att vi får väl se lite framöver här. Vi tog oss ju en semestervecka förra veckan.
Det var inte så jättemycket att prata om just då.
Nej, det var inte det. Och det var det kanske inte den här veckan heller. Nu fick vi tre stycken hyfsade intervjuer här som går in och bygger lite material i det här avsnittet och det blev lite annat smått och gott så här, så att vi fick ihop ett avsnitt i alla fall, men det händer inte jättemycket den här tiden på året, så är det ju.
Nej, jag vet inte riktigt, det är lite svårt då. Vi får väl bara dra igång de här serierna vi körde och rycka tag i dem igen, för det kommer ju inte vara speciellt mycket att rapportera om från tävlingar. Är det några? Det är väl Irvindale.
Ja, vi har Irvindale kvar då 22-23 oktober som vi ska väl bygga upp lite grann till det, och så ska vi väl plocka ner det också efteråt där och se om vi får en norsk FD-mästare igen eller hur det blir då. Lite så.
Ja, det är bara att hålla tummarna för det.
Mm. Men vi kommer tillbaka i alla fall.
Oh ja.
Det låter nästan som vi har tänkt fundera på att lägga ner. Så det lät så nedstämd då, men vi kommer tillbaka.
Nej då,
men,
vi kommer tillbaka.
Det är folk som frågar. Varje fredag när det inte kommer upp ett avsnitt så är det folk som frågar varför. Och förra veckan kände vi väl lite behov av att vara lite ledig.
Tro mig, ni hade inte velat haft ett sånt avsnitt. Det har hänt ingenting. Vi har ingen nyheter om någonting. Nej. Det har blivit så här husbilspodden eller någonting sådär.
Ja. Vi tipsar återigen då. Följ oss. Följ Driftpodden på Facebook, Instagram. Följ Motorsportmagasinet på Facebook, Instagram. Följ Motorsportmagasinet på YouTube. Där vårt videomagasin kommer ut. Vi har ju såklart också våran häftiga webbtidning, eller nätmagasin, så att säga. På motorsportmagasinet.se. In och följ oss, så missar ni inte när vi släpper avsnitt eller skriver nyheter. Och med det, ja. Hej då!
Hej då!
Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast-app. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden, så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden@gmail.com. I dagens avsnitt har du hört Jocke Andersson, Christian Erlandsson, Pontus Karlsson. Programledare var Henrik Andersson, Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB, och produktionsåret var 2020.
Nu hann inte Oskar svara på min fråga jag ställde, om man vill att vi ska hälsa till Karro i podden.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.